Imagine the softest sheets you've ever felt. Now, imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
En mening jag hör då och då. Får jag dryfta den med dig?
Absolut. Mm.
Moas mamma till minisats. Moas mamma till minisats. Du vet vad jag snackar om.
Ja, jag vet vad jag snackar om.
Har du varit en förälder någon gång?
Nej, jag har faktiskt aldrig det. Vet du från vilken ålder man får lämna in dem på det där, i det där kuddrummet?
Nej.
Vi snackar alltså om en liten designated area för barn på gymmet. Det finns också på stormarknader.
Mm.
Och då får man väl lämna in barnet mot, alltså, inte vet jag, att man visar legitimation när man hämtar ut eller har med sig sin polett eller sitt kvitto typ på, som matchar med barnens armband. Men jag tycker dels att sådana där känns som så här vinterkräkshärdar. Men sen från ålder man får lämna in dem på sats. Typ 3 månader.
Du skojar.
Ska de ha mitt lilla spädbarn? Vet du vad? Typ hellre att de har mitt lilla spädbarn. För de är ju inte så krävande, höll jag på att säga.
Viktiga. Jo, men, jag tror du skulle säga viktiga. De är inte så viktiga.
Nej, men alltså jag tänker typ så här, att ha en 1,5-åring som helt plötsligt bara, den här personen ska du hänga med nu som du inte har knutit an till på något sätt. Ingen inskolning, bara hej då.
Det är så roligt. Och när man är och tränar och man hör den här meningen, då fattar man att det är någon unge som gråter hysteriskt, som kanske kräks, som vad som helst, eller som bråkar. Och jag fantiserar, jag funderar lite på det här, för när jag var liten, då fanns det här väldigt mycket, väldigt överallt.
Men du, alltså förlåt, jag googlade det här nu. Barn från 6 veckor.
Åh, herregud!
Alltså, fittan har inte läkt än. Och då ska man alltså, när man är i det, ska man hålla in sitt lilla barn. Ja, jag fattar att även den förälder som inte födde barnet kan lämna in ett barn på barnpassning kanske. Då så här, till den förälder som inte har fött då, gå inte på gymmet då. Utan kanske var med ditt barn. Ja.
Gud vad du började nyansera det.
Nej, men
på en gång.
Gud vad jag nyanserar. Jag känner att jag var jättesträng. vad handlar det om? Varför vill du prata om det?
Att jag skrattar rakt ut varje gång och att jag har noterat ett skifte. Att när jag var liten så var det så himla bara hopp in här, det går bra, ses om en timme. Och att det gjorde i sig att man litade på att ja, men då är det väl lugnt. Då ska jag väl vara här.
Men menar du att du var en sån? Du typ såhär hoppborg på ICA Maxi.
Jämt.
Ja.
In här, fan.
Men var det roligt då kanske?
Ja, men mycket roligare än att vara hemma
roligare
och kolla på TV.
Eller att gå runt och handla liksom.
Men jag funderar på det här minisatset. För att i mitt huvud låter det som att det inte bara är ett kuddrum. Utan att det är ett litet gym för barnen.
Ja, det är faktiskt kul.
Och det blev jag besviken av att det absolut inte var. Hur svårt kan det vara att göra lite kettlebellformade roliga leksaker? Eller att det finns en skivstång där inne.
Du vet vad, det här borde de göra. Och då kan jag tipsa om att vi faktiskt fick, när Essa var baby, så var det någon människa som skickade, alltså folk är så gulliga ibland, skickade en virkad kettlebell.
Oh, fy fan.
En stoppad mjuk, så jävla gulligt. Men så det kan ni, tips till Sats. Men jag vill också säga, alltså Sats har ju också, vilket jag tycker är jätteextremt megabra, att man får ha med sig bebisen på sitt pass. Alltså de har så, jo, de har såna här typ mammaklasser.
De ska jag börja
kanske
gå
också
på
pappaklasser. Borde de ju ha.
Jag ska börja gå på dem bara för att få se en bebis. Är det obehagligt för mig? Förlåt. Nej, men jag har insett att jag kommer undan mig så mycket för att jag är en ung-ish kvinna. Som från en man hade varit sinnessjukt beteende. Misstänksamt beteende.
Ja.
Nu börjar jag bli meninist här.
Och om du hade varit en man som hade sagt det här nu i en podd. Det hade ju också inte varit okej.
Okay. Då hade jag varit Navid Modiri. Hejo! Vidare om minisatsbarnen, att beteckna det så låter lite som neurosedynbarnen. Att man sätter en etikett så där form. För att det som är intressant är, tänk om 20 år så kommer en P3-dokumentär som heter Minisatsbarnen. Mm. Som handlar om hur det har varit formativt för de här barnen. Hur det har förändrat dem. Att mamma måste ha en tajt röv, gumman. Och att de slängs in 4 gånger i veckan i ett rum med kanske en penalistisk satstränare som kan klämma en nöt mellan skinkorna. Mm. Alltså, det kan ju passa barn plötsligt.
Jag vill bara för nyans då. Det kan ju vara så att mamma satsar på att persa i marklyft. Alltså, det kan ju vara det.
Det kan ju vara så att mamma... Det här är nästa nivå. Hur vet vi att mamma inte lämnar Moa på minisats och sen går och fika? Och sen går och handlar. Hur vet vi det?
Det är kanske därför de håller på och ropar så jävligt på Mias mamma. För att de känner så här, det är något skumt. Hon har lagt en så här, vet du vad hon har lagt? Hon har lagt en så här babycall i repan på sats. Så att hon hör när det knastrar till, kommer hon kutandes från Pascal typ.
Har du sett den här filmen med Charlize Theron?
Nej, det har jag inte.
Filmen heter Tully och den är skriven dessutom av...
Nej, jag vet!
Du vet det här, det är därför jag är så förvånad.
Det är alltså Juno-skaparen, va?
Ja.
Ja, hon heter något som låter väldigt taget. Hennes stripper name typ. Obs, hon har varit strippa. Det är inte condescending.
Diablo Cody. Vänta nu, är det mitt baby name nummer 1?
Ooh!
Diablo Amiri! Den är regisserad av Jason Reitman och det handlar ju om att Charlize Theron, det uppdagas ju att hon kämpar så mycket med tiden efter sitt första barn, födseln av denna individ, och att det man bör märka att det är inte alla som står rätt till. Hon har tappat det helt enkelt, tappat greppet, och det kommer in en kvinna som ska hjälpa henne med detta och har någon slags transformativ magisk inverkan, och allt är inte som det verkar. Otrolig film, jag var chockad efteråt. För när det är så hypat kan jag få en motvallsreaktion, att jag då inte ser filmen på minst ett år. Så var det med den här filmen, och jag ångrar det. Se den du!
Ja, okej.
Och ni som lämnar era barn på till exempel minisats för att sen gå och göra annat, hör av er, ni är mina hjältar!
Nu när du säger det där så kommer jag att tänka på, apropå att ha någonstans att göra sig av med sitt barn, när man måste göra någonting annat. Mm. 2 händelser nyligen. Nummer 1, det här, att jag satt i den här situationen att jag måste åka med 1 barn till akuten, vara ensam hemma. Vad gör jag med det andra barnet? Mm. Alltså, förstår du att så här, ringa runt...
Ringde
och sen
inte mig?
Nej.
Notera det för framtiden.
Alltså, no offense, men du var inte så här 1:a på listan. Förlåt. Det var också en lördag morgon.
Men jag
ringer dig nästa gång. Men det är ju bara så helt sjukt att man inte bara kan åka till akut. Mm. Alltså, jag måste så här ha en barnvakt.
Att inte
det
sjukhuset har ett minisats.
Jo tack, om pengarna gick till det. Alltså de har ju inte ens pengar till personal. Det var faktiskt på många sätt en jättetråkig upplevelse, eftersom jag även inte fick komma in på sjukhuset eftersom mitt barn, lilla barn, hade symptom som var feber och kräkningar, så att jag blev inte insläppt.
Men så faktiska anledningen till ditt besök på akuten, att ditt barn var sjukt,
var
gjorde
en
att
anledning
inte kom in?
Jajamän.
Jag tänkte
så där kan man säga stuck between a rock and a hard place. Nummer 2, Made med Margaret Qualley.
Besatt av henne.
Andy McDowells dotter.
Som också är med i filmen.
Som också är med, eller i serien. På Netflix. Den handlar ju om en tjej som lämnar en destruktiv relation och då är ensam och tar hand om sitt lilla barn.
Mm. Do you want to call the cops now? It's not too late.
And say what, that he didn't hit me? Before they bite, they bark.
I pay all the bills. Let you hang out with my friends. I do everything for you.
Before they hit you, they hit near you.
Och den börjar ju, alltså bland de första scenerna är ju att hon så här, måste ha ett jobb för att hon måste försörja sig, och i ett land med noll barnomsorg så blir hon desperat och liksom måste då motvilligt lämna barnet hos hennes tossiga morsa, spelad av Annie McDowell. Jag har inte sett allt, men det jag har sett är otroligt lovande, och det känns som att den har fått, du har ju bättre koll på recensioner.
Nej, men jag har
och
också sett första, och jag tycker att det är väldigt intressant hur de speglar dels då den destruktiva relationen som vi ofta pratar om, hur vad har vi för kulturell bild av hur sådana ser ut, och hur kan det i sin tur leda till att folk tänker att nej, men vår relation är inte så här illa i alla fall. Den visar så bra att det kan även vara såna här lite mer psykisk misshandel, kontroll och såna faktorer.
Alltså precis, en grej som är alltså så jävla fint och bra och känns verkligt, det är ju när hon sitter i ett samtal med typ en social worker som frågar så här, ah, har han slagit dig? Hon bara nej, inte än typ. Och hon bara, well, finns det polisrapporter typ, bla bla bla. Alltså så här, om han, alltså det, att befinna sig i den där gråzonen som är, han har inte ännu blivit våldsam, det betyder inte att det inte finns fog för att lämna relationen, det betyder inte att hon inte är rädd. Just det där som vi pratade om i Ola Rapace-avsnittet vill jag inte kalla det, men vi tog upp att han hade sagt i Stjärnorna på slottet, va? Yeah. Att han är såhär, nej, jag har aldrig slagit någon kvinna, men jag har slagit sönder saker typ runt omkring dem. Ja. Att den grejen också kan vara, alltså, så här, jag vill inte ha ett barn i den här miljön till exempel, men att de då inte kan hjälpa henne. Vilket man ju på sätt och vis förstår. Alltså, det är svårt för den här social worken, och det är ju speciell situation att befinna sig i.
Alltså det är svårt för dem i form av att de har de begränsade resurserna och mallarna de har.
Exakt.
De sitter med.
Och att det måste finnas en polisrapport. Men då vill vi tipsa om Minisats. Nej. Det jag säger nu är inte då att det här, på något sätt knyter det här till Minisats. Men det är, alltså man får ljuset på hur mycket det till exempel kan betyda att Sverige har ändå, vi har barnomsorg kommunal som kostar ingenting i förhållande till vad man får. Det täcks absolut av barnbidraget, och att det såklart inverkar på om man ska kunna lämna en relation.
Men
att man faktiskt har någon som kan ta hand om barnet.
Det är ju till en viss tid. Och helg och kväll som många jobbar,
ja, jag ser
i
inte.
Svea rike. Jag fattar inte hur det går ihop.
Nej, men det finns ju nattis. Man har ju rätt till det egentligen.
Ja,
men det är klart att
men
det är
om det är någon dag hit och dit bara. Du vet, jag tycker det är lite konstigt faktiskt. Och sen vill jag också säga att det pågår ju en kamp, märker jag. Att hämta barnen först. Det är en prestigegrej det där. Folk hämtar ju tidigare och tidigare. När man ska boka möten. Jag hämtar idag. Klockan är 2:30.
Men vet du vad? Det där är en spaning också. Vet du vad? Det här är liksom någonting som man kan göra. Det kommer inte vara jag, även om jag är känd som den grävande reportern i den här studion.
Jag älskar när vi bara lägger ut uppdrag på folk.
Men den här grejen skulle jag vilja se statistik på. Till exempel vi tar Stockholms tunnelbanelinjer från centrum och utåt, i vilken tid folk hämtar sina barn.
Ja, vi ska såklart nämna det som har hänt senaste veckan, alltså den väldigt invecklade, infekterade, fruktansvärda frågan kring dödsskjutningar när artisten Einar blev skjuten. Det kom nyheten torsdag kväll, men fredag var ju såklart, det var på allas läppar, alla nyhetssändningar var vigda till detta, och att kunna prata om hur förödande och hemskt det är med dödsskjutningar och unga liv och kriminaliteten och allt vad det är. Det blev mycket snack om kulturen och mycket prat om, får man sjunga om sånt här? Och det är ju folk som berättar om sina liv egentligen. Men det är ju svåra frågor och vi har varit inne på det förr. Jag tycker att du, Britta, sa en så himla träffsäker sak när det begav sig sist om vilket inflytande eventuellt som gängrapp, om vi nu säger så i Sverige, har och inte.
Vad kan jag ha sagt då?
Minns du inte? Du var inne på att du var inne på att det är inte så att någon har en skola med resurser, har föräldrar som ser en, har det tryggt hemma, att det, allting går kanon i någons liv på rätt bana, och plötsligt hör en låt tjafflas fram på P3 och blir en kriminell.
Nej, det är sant. Och att det, jag tycker också att i de här sammanhangen vill jag, eller jag har tänkt mycket sen i fredags på Karin Götblad, återigen. Ja. Citatet som vi hade för några avsnitt sen, att det handlar liksom om att samhället har svikit på ganska många plan i sådana här fall, för att man ser tidigt vilka som kanske är på väg i en bana där det absolut inte i alla fall, absolut inte garanterat, och det finns många saker, jada, men att man kan se, man skulle kunna sätta in resurser alltså jättemycket tidigare i de här barnens liv. Mm. För det är ju barn också som vi pratar om.
Mm.
Och att samhället har svikit.
Verkligen. Vi pratade om Nicolas Lunab, en sommarprat, som pratade med det här Hands On i Malmö. De har börjat prata med barn som är 8-9 nu istället för 11-12. Det är så himla omfattande arbete som behövs. Det är supertragiskt, och förutom att det är familjer och föräldrar och vänner och allt möjligt som sörjer, så är det ett helt samhälle som lider, verkligen. Mm. Och det blev ju väldigt snabbt också prat om, hade det blivit så här mycket uppmärksamhet om det var någon som inte heter Nils som hade gått bort?
Givet principen som du tog upp då med Gabby Petito.
Försvinnandet av en ung, blond, vacker kvinna i USA. Det visade sig att hon har blivit mördad. Och nu har man också hittat det som visade sig vara hennes förövares döda kropp. Mm. Alltså hennes kille.
Så han dödade sig själv också?
Troligtvis insåg han att det var kört. Mm. Och det blev hans väg ut. Och jag vill verkligen säga det, att jag tycker att det var några som inte uttryckte sig lika milt som jag gjorde nu om det här faktumet. Att det eventuellt inte hade blivit samma våg av empati och sympati och sorg rent om det var någon med rötter i en annan kontinent så att säga, som hade gått bort.
Även i fallet Sipora så kan vi göra övningen vad som skulle hända om en inte ens 13-årig flicka som heter, vet jag, Lisa eller Vilma kanske de heter i den åldern.
Och det vi slog fast i den om Bitoki om Gabby Petito och den här frågan i stort är att man ska inte sörja mindre när det är en person som ser ut som majoritetssamhället.
Det är yes and.
Exakt, som försvinner eller går bort eller blir skjuten, eller det är fruktansvärt. Mm. Man önskar bara poängtera att samma empati och sympati efterfrågas om det var någon som inte hade ett namn som till exempel Lisa eller Nils eller liknande. Och det tror jag att även just Nils eller Einar själv hade hållit med om. Mm. Med tanke på liksom vilka han var vän med och vilka han... Så, och det tåls att säga, så att det där blir det tydligt då att även där är det så här, ställ inte kamper mot varandra. Yes and, som Britta så snyggt säger, utöver det här snygga om att någon inte truttar på och är på väg att gå handels och bli HR-chef snart, men som sagt vid 12-13 års ålder hör en gäng rapplåt på P3 och pang, förlåt ordvalet pang, och plötsligt blir kriminell. Utan det är ju andra saker i livet som leder fram till det där, som jag varit inne på. Och dock så vill vi ju, och jag faktiskt, säga att sen om man är en person som är extra mottaglig för, extra utsatt i livet och då extra mottaglig för vissa budskap och vissa budskap om en annan gemenskap som bjuder in en. Mm. Att där är du välkommen, bara du vill att skjuta folk och bara du vill att bli kriminell. Här är du en av oss.
Mm.
Då är det såklart att vissa element i musik idag kan vara förödande.
Mm.
Då blir det, som vissa har poängterat den här veckan, förlängd PR för en livsstil.
Som det blir som ett soundtrack till...
Exakt. Som är våldsförhärligande och som inte heller Och som gör att det kanske inte heller är status att gå i skolan, skaffa ett jobb, utan som kanske till och med förlöjligar den livsstilen.
Men alltså grejen är ju att det är så lätt, jag tycker det är så fruktansvärt svårt, dels för att jag känner att jag inte vet tillräckligt mycket helt enkelt. Mm. Men det är också så, alltså det känns som att det är ganska lätt att låta som, och det här har vi ju läst i historieböckerna, det är ingen av oss som har upplevt, men alltså typ hur det lät när så här Elvis vicka på höfterna i tv.
Moralpanik.
Ja, eller för den delen när
videogames,
så här våldsamma videospel på typ, inte vet jag, 80-talet. Mm. Alltså alla såna grejer är så här, det är inte, alltså det är inte det som skapar det. Sen så kanske det blir en, alltså jag menar, vi har ju också tyvärr sett en lite så här kanske tv-spels liknande våldsutövningar på sistone, alltså så här incels som typ går ut och går loss lite, som att det kanske känns som ett tv-spel.
GTA.
Men jag menar, det är ju inte en person som i övrigt har en kärleksfull, trygg, stabil familj eller ett samhälle som är öppet för den personen och så vidare. Så att jag tror, alltså just det där, det är liksom, det är ett, det är kanske mer ett symptom än vad det är. Alltså det är ju verkligen inte det som skapar det.
Nej, men sen så menar jag det också, att om man är särskilt mottaglig, för att man är särskilt utsatt, vare sig det är sen bråkigt, stökigt hemma, frånvarande föräldrar, det är fattigt, det är tufft, vad det nu än må vara, psykisk ohälsa, då kan de här sakerna, jag är helt övertygad om, förstärka en viss samhällssyn, människosyn, och föra en mot en viss riktning. Det är verkligen, tror jag.
Ja, men det är ju så, alltså jag tycker det är så jävla svårt, för att det är, alltså man tänker också så här, att det är ett sammanhang där, alltså om vi säger att det är en grupp människor ändå som kanske samhället i stort inte visar så jävla mycket förtroende för. Alltså att det är så här, på ganska många sätt får man lära sig att ja, men du är liksom inte en likvärdig medborgare som den här personen, alltså en annan person med en annan bakgrund eller en annan hårfärg och kvalitet. Alltså det är liksom så här, den typen av när det finns ett så starkt utanförskap och Sverige gör det, Sverige är med och skapar det här utanförskapet, det är så lätt, det är så enkelt att skylla på musiken då. Alltså det är så jävla enkelt, för då behöver ingen ta ansvar.
Och på tal om skuldförskjutning i ansvarsfrågan, hur många politiker är inte ute och vevar nu mot att individens knarkbruk är att beskylla för den här framväxten av gängkriminalitet och dödsskjutningar. Så att ja, det är visst, det är en faktor. Vad får någon att ens vilja bära vapen och börja sälja droger i så ung ålder? Hur kan vi inte prata där? Hur kan det bli till en fråga om vad mellanchefer gör på Stureplan? Du vet. Nu är jag jätteemot droger, det vet alla. Men det går inte att, man skrattar ju åt det när man ser det. Vad är det för trams?
Nej, men det är också, det känns otroligt omoget.
Ja, men jag fattar att ni nämner det, men det har varit så mycket prata om det. Det är inte det som kommer lösa hela den här grundfrågan. Och så vill jag slå ett slag för nyhetsdokumentären som kom faktiskt samma dag, eller runt samma tid där, torsdag-fredag, av författaren vars namn jag läser ut som Diamant Salihu. Och den heter Våra barn dör. Och det är Diamant som skrev boken Tills alla dör, som är jättehyllad. Den här dokumentären är på 29 minuter på SVT Play och ger en så fullständig djup bild av hur området Järva har drabbats i grunden av de här dödsskjutningarna, hur familjerna lider och hur handfallna föräldrarna är inför det här. Och den visar så tydligt att det finns många föräldrar som bryr sig och är engagerade. För bilden nu är att de skiter i barnen och det är saksamma. Och den är så bra för att man ska vaccinera sig mot vissa populistiska utspel.
Det är inte lätt att hitta enkla svar på varför den svensk-somaliska gruppen drabbats så hårt i Järvas gängskjutningar. Förutom killarnas egna val är förklaringar vi hör bland annat frånvarande fäder och fattigdom. Andra pratar om en identitetslöshet, ett slags mellanförskap bland unga i gängmiljön, oavsett bakgrund. De känner inte att de är en del av det svenska samhället och kan heller inte relatera till föräldrarnas hemland och traditioner.
Jag har kommit hit för att få fred. Jag trodde aldrig att jag skulle förlora min son.
Vi är trötta. Trötta på att vara rädda.
Det här är hemskt. Det här måste ta slut någon gång.
Vi behöver många människor som vill samarbeta med oss. Vi har ett arbete framför oss. Hela samhället.
Fan vad bra, för det där är ju också, det är ju lätt då om man tänker att det är... Jag kände en viss rädsla för när vi nu pratade om det här, att det inte är ett barn med så här helt trygga sammanhang i övrigt som bara har en låt en dag och blir gängkriminell. Och då är det ju lätt att kanske lägga skulden på föräldrarna. Men jag vill verkligen vara så här supertydlig med att det är så här, det är egentligen, alltså det är hela samhället. Alltså framför allt så här att se hur resurser fördelas. Det här med att stänga fritidsgårdar är bara en grej som känns lätt att nämna. Det finns ju på massa olika sätt som man visar att man inte riktigt finns där för kidsen.
Hela etablerade samhället börjar ta ifrån sig sina institutioner. Det är fulla skolklasser, okvalificerade lärare. Den var jättetydlig och den är så bra att visa på att ja, föräldrarna är viktiga. Men vad gör de när det här andra inte finns?
Mm.
Superbra verkligen på SVT Play. Så den kan man se tycker jag.
Mm, man kan också lyssna på Diamants bok eller läsaren tills alla dör. Det har man inte gjort förgäves.
Och jag har inte sett den ännu, men Alexandra Pascalido har ju haft premiär för föreställningen Mammorna som turnerar riket runt med Riksteatern. Se fram emot, jag var ju borta i Köpenhamn när den hade premiär. Men i januari ska jag gå och se den. Jag hoppas ni har läst boken och att ni kollar om ni kan boka upp er på gå och se den. Mammorna till alltså skjutna barn och pojkar. Vilka sorg är värd att lyssna på? Och vilkas barn är värda att sörja?
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Parisa,
ja?
Jag har, som du vet, utnämnt mig själv till poddens grävande reporter.
Jaja, uppdrag granskning i Britta och Parisa-podden.
Nu kommer det ännu ett gräv från mig. Det var ett tag sedan, absolut. Men jag tror att jag också kanske mer ska lägga en till vignett på det här grävet som ett är det bara jag eller?
Mm.
Den har vi saknat kanske.
Eller den också,
ingen har, alla bara, ingen har saknat
jo.
Den. Mm. Nej men så här är det, jag hade möjligheten i helgen att gå på bio.
Nej.
Ah, åh vad kul för Britta tänker du. Såg hon Dune? Hur säger vi?
June.
Nej, det gjorde jag inte, Parisa. Jag la den här tiden på att se Paw Patrol.
Ja. På tal om minisats.
Ja.
Någon som går på barnfilmer med ditt barn, men du behöver inte följa med.
Ja, det är bra. Någon inskolad, hoppas jag.
Någon där.
Mm. Nej, men jag gjorde det med mitt barn och en kompis och hennes barn. Och det var supermysigt. Det var väl investerad tid.
Mm.
En grej som jag tänkte på då när trailers kom innan om så här kommande filmer och sen också medan jag tittade på faktiska Paw Patrol, det var att jag tänkte på representation.
Aha.
För att låter du lite orolig nu? Vad tänker du på?
Vadå, hade inget av djuren comic relief-roller de skulle ha lite ortendialekt? Var det inte Dogge Doggelito på en av rösterna?
Åh, herregud.
Det är folks enda sätt att få in representation i animerade filmer. In med Dogge Doggelito! Och så hör man att han ska vara lite gangsta.
Men vet panik! Du det, här? Alltså det här är ändå jättebra att du säger det där. För att ja, det skulle man kunna vara rädd för. I Paw Patrol var det dock så att... ganska många av ansiktena man såg, för det var ju också människoansikten, alltså så här, jag kunde inte Paw Patrol innan, och så det är väldigt många som kanske inte kan, så jag kommer dra det här lite snabbt. Paw Patrol är ett gäng hundar, tror du, valpar.
Jaha.
Valpar som är någon slags räddningsstyrka. Ja. Det är 6 stycken. Det är lite olika hundraser representerade här. Det är både dalmatin och bulldog och så vidare. I röstrollerna så är det ju dock kanske bara en som är en tjej. Det kan man ju tycka är lite larvigt när det är 6 stycken. Och så är det en människa som tar hand om de här som
och
heter
Ryder. Och har tjejen så här lite kurvor och ögonfransar?
Ja, men tjejvalpen. Alltså hon är tydligt
tjejig i alla fall. Skjut mig!
I Paw Patrol gör också Kim Kardashian en gästroll som en väldigt självupptagen pudel.
Jaha.
Och, men liksom i övrigt, alltså vad man ser i så här, personer som som hundarna interagerar med, alltså människopersoner, så reagerade jag på så här, det är väldigt blandat.
Gud vad bra.
I hudfärg.
Men det har larmats för några år sedan, både reklamfilmer och filmer som ämnas släppas på marknader i Sydostasien har tvättats rena på element som inte har varit så välkomna. Och däribland då personer som är så kallade POCs. Och där kan man läsa om, det har jag skrivit om, Kina och filmmarknaden och hur de genom det kontrollerar vissa uttryck. För man släpper ju bara igenom 34 utländska filmer per år, och alla vill ju komma in i den kvoten för att det är en sån enorm marknad för Hollywood Studios och liknande att komma in på. Mm. Så då går de myndigheterna till mötes och tar bort bögar och bruna och allt som känns så där.
Det ledde mig till att fundera lite över hur, alltså, hur representationen ser ut i animerade filmer. Mm. För det här är nämligen någonting som jag har funderat på ganska mycket. Eftersom jag utsätts för det här genom att jag sitter och tittar med mina barn just nu på ganska mycket sånt.
Gud vad intressant.
Och framförallt så är det, alltså det började i att jag reagerar över att det är ganska dåligt röstskådespeleri. Alltså när det ska dubbas till svenska så blir det ofta, det haltar lite grann.
Är Kim Sulocki med?
Alltså Kim Sulocki är med så fucking mycket!
Jag älskar honom.
Okej. Okay. Jag älskar inte hans dubbjobb.
Men så fort sorry man ser honom, när man ser honom i Malou eller Nyhetsmorgon, då känner man direkt, man tänker på barnfilm. Han har varit med så himla mycket.
Alltså, i filmen som heter Själen, har du sett den?
Ja.
Ja. Där gör ju Jamie Foxx huvudrollen. Och där har John Alexander Eriksson är som drar den på svenska. 22 har de lämpligt nog då. Tina Fey gör den rollen på engelska. Mm. Emma Molin gör den på svenska. Det här är ett bra exempel. För där är det så här, det är en svart skådis som Jamie Foxx, John Alexander Eriksson, svart skådis.
Och en svart karaktär.
Precis, exakt, för en svart karaktär. Tina Fey gör, alltså som är komiker och har liksom hela sitt uttryck, alltså asbra att sätta Emma Molin på det, tycker jag, alltså hur bra som helst. Så där har vi liksom ett lyckat exempel kan man säga. Sen kan man tycka att det är konstigt att till exempel en roll som Questlove har är liksom en Linus Eklund som gör, men ja. Den är i alla fall okej. Men om vi kikar lite grann då på till exempel hur det ser ut i Röja Ralf som har en fantastisk karaktär som på svenska heter Vanilla von Sockertopp. Hon heter Vanellope på engelska. Vet du vem hon som
vänta
gör
nu.
Henne?
Det här är ju taget namn. Det här låter ju som att jag skulle heta Diablo Amiri.
Alltså Vanilla von Sockertopp.
Ja.
Ja. Men Vanellope görs av Sarah Silverman på originalspråket. Och där sätter man någon som heter Carla Abrahamsen som liksom som, alltså så här, inget ont om henne, men det är inte en komiker. Alltså det är inte en person som har den typen av, alltså det är någonting man reagerar på när man sitter och tittar på det. Jag tycker ärligt talat att när det är såna här stora studios, alltså när det är Pixar och Disney och sådana som har sån enorm kvalitet på sina röstskådisar, så tycker jag att det är ganska speciellt att man i Sverige så här lite grann, alltså det är typ Kim Sulocki och gänget som får göra det, om man inte har tänkt till lite extra.
Men jag kommer tänka på Vaiana, som mina brorsbarn är besatta av just nu.
Ja.
Och det är en av få gånger som jag har kunnat säga, eller som de har sagt till mig, åh, hon ser ut som Parisa.
Ja, fint. Och det är alltså, ju en otrolig...
Alltså, börjar nästan gråta nu, för att det är ju en otrolig berättelse, för att det är en, såklart, en flicka, en kvinna som är drivande och sådär. Men också något kanske mörkare hudton, lockigt, långt, mörkt hår.
Mm.
Och enda gången de kan säga så... Och då
det är också, förlåt, jag måste bara bryta in, men jag har ju tagit upp den tidigare för Lin-Manuel Miranda har skrivit all musik till den, och den är ju också på originalspråket, så är det ju en hawaiiansk, eller kanske, förlåt, jag vill inte säga, det kan vara polynesisk.
Det är en mikro eller polynesisk, jag är inte helt klar med begreppen, och skådisen är amerikanska, är själv av den bakgrunden.
Precis.
Och i Sverige ser det den här artisten Victoria Johansson, googlar jag mig till, för jag är nyfiken. Åh, undrar vem som
Victoria
pratar då?
Victoria med W.
Då är Victoria med W. Det tror, jag tror att det finns några att välja på.
Jag tror också att det finns några att välja på. Och det är lite i det liksom... Du fattar ju vad jag är inne på nu. Alltså, vi har i till exempel den här filmen... vad fan heter den? Nu har jag bara skärmdumpat fel del här. Vi har ju till exempel i den här filmen Zootopia en stor roll som spelas av Octavia Spencer.
Ja.
Det är Cecilia Frode som har den rollen i svenska versionen. Alltså, sen är ju fru Otterton, Mrs. Otterton är ju inte nödvändigtvis en svart karaktär, men det är ändå konstigt när man... Alltså,
fast det är ju det viktiga.
Ja, precis.
Det är ju det här som jag säger när jag skojar om Doggy Doggelito, att vissa röster och personer och uttryck inte bara är med när de ska förstärka en stereotyp bild, utan med som en helt vanlig medborgare.
Och jag vet inte om du kan din Frost, men det blir särskilt tydligt i Frost 2 att den har alltså Sápmi bitar, delar i sig. Och det var, tror jag, en av de första animerade filmerna som också hade, alltså var alltså dubbade till samiska. Så att där kan man inne på, det finns en ganska mysig funktion på svenska Wikipedia som är att man får upp, om man trycker på rolllista, om man är inne på svenska Wikipedia-sidan för varje, då får man rolllista, då är det engelska röster i en spalt, sen svenska och i den här då också samiska. Så det är ju ganska mäktigt, och även alltså i liksom, vad ska man säga, viktiga roller där man då alltså en person som då är av ursprungsbefolkningen, så har då Sofia Pekkari fått göra den svenska rösten. Där är det liksom en Rachel Matthews på, alltså på originalspråk. Så att där kan man ju ändå tycka att de typ har gjort läxan. Men det här är ju alltså, precis som det du är inne på, att det, alltså när man för en gång skulle då ser en person som är så här, åh, hon ser ut som Parisa på, ja men alltså för första gången
liksom, alltså på... en promille ser ut som Parisa i långt mörkt hår. Det har ju varit Esmeralda tills nu, kan jag säga.
Ja.
Som barnen.
Älskar Esmeralda. Ja, prinsessa Jasmin, by the
just
way.
Just det har varit mycket min Jasmin genom tiderna.
Min bästa
men
prinsessa.
Men jag berättar, Britta, varför känner du som du känner och vad känner
nej,
du?
Nej men alltså idén är det bara jag eller? Alltså är det så att det är någonting som går förlorat när man inte fortsätter det där, alltså när det finns representation på, alltså i bild ja, och på originalspråk ja, men sen så är det en liksom no-name typ för tjej från Balettakademin, förlåt, men alltså det är så här, det, jag tycker att det hörs också i, alltså det finns ju någonting, alltså det är någonting som blir lost in translation. Och det här är ju inte, alltså, jag kommer absolut inte nöja mig med att stanna vid då liksom animerade filmer. Det är bara ett väldigt tydligt uttryck, just för att jag också har suttit och stört mig skitlänge på att det är ganska dåligt skådespeleri. Alltså jag tänker så här, vad vad är det, alltså vad har man egentligen för urval? Alltså det finns väldigt få tydligt lysande stjärnor. Jag tycker att Mimmi Sandén är helt fucking fantastisk som Anna i Frost.
Hon har så
svinbra röst. Jag tycker det är helt sjukt att hon inte typ är större än vad hon är, för att hon är så, hon gör ett skitbra jobb, för det är ju Kristen Bell som har den original. Men Mimmi Sandén har också den där väldigt så här, lite kvicka, babblig så här, på ett sätt som man verkligen, ja men det går förlorat när Sarah Silverman då spelas av en person som inte har samma komiska timing.
Udd och
ja, och skärpa. Syra och skärpa, exakt det där. Men en sak som det, när jag tycker att det blir liksom också ganska jobbigt, det är ju när det, alltså det här är ju inte bara då animerad film, utan det är ju också till exempel då i översättning av böcker till exempel. En grej,
ja, herregud.
Här är ju också så här, är det bara jag eller? Är det lite konstigt att en bok som Queenie, skriven av Candice Cardi Williams, som ju är då en, alltså i sig en väldigt tydlig karaktär, alltså så här, hon är en ung tjej som har, ska man säga lite så här, Michaela Cole, alltså det här att det är liksom en sin generations, en ny röst liksom, lite av en it girl. Och sen så blir hon översatt av Klara Lindell.
Alla som inte har läst den kanske inte direkt kopplar att det är en person som inte är vit som är huvudkaraktären.
Precis, och jag kan ju säga att recensionen i Svenska Dagbladet börjar också med att Klara Lindells översättning av känsla för samtida uttryck, vilket är nödvändigt för en roman med sms-bubblor och en delvis Tinder- och mailbaserad handling, så mycket nu det kan bli. Det är så mycket nu det kan bli. Mm. Jag vill bara säga att det här är liksom skrivet av en person som heter Klara Bloch-Hane. Hon är liksom född 66 och är, alltså, jag tycker liksom att, alltså,
vi har ingenting emot födelseåret 66.
Nej, men alltså så mycket, men alltså att så här, nu spaningen är lite svår, och jag tyckte att det var störigt när jag läste Queenie, att den, alltså sen så, ja man kan läsa på originalspråk om man vill, det är fritt fram, det gör man ju helst.
Jag är bro.
Men ja, men är det bara jag eller är det kanske något som går förlorat? Hade, alltså, har vi personer i Sverige som hade kunnat göra det här med lite mer
det finns umf i det? Några exempel som är svårt för mig att namnge, men där olika personer som inte direkt fits the profile eller förstår livserfarenheten, om ni ska förstå att det handlar inte bara om att det här namnet var inte exakt direkt översattbart till det här. Det är inte det vi pratar om. Vad är det för livserfarenheter som porträtteras, skildras, speglas, och hur kan de bäst fångas upp och föras vidare? Och jag vill bara nämna apropå det här att det var en stor debatt om just Pixars Soul. Att det är en central svart hjältekaraktär och väldigt stort fokus på just afroamerikansk kultur för en gångs skull i det här storfilmsuniverset. Det blev till och med kritik mot att så när det är en svart skådis, då ska den bli ett djur på nolltid. Så att vi inte får se något mer av den livserfarenheten.
Ja, just det.
Så svältfödda var alltså folk på att äntligen få se det här. Och då blev det ju rabalder att i Danmark valde man att en vit skådis skulle dubba den rösten. Mm. Så New York Times kallar ut Danmark.
Oh.
Och jag uppskattar ju det här, för ni vet ju att jag stör mig något fruktansvärt på att Danmark har gått om Sverige i PR-gamet i världen, tack vare Hygge och tack vare Ganni och Copenhagens härliga kvarter, och att resten av världen verkar ha missat där Danmark släpar efter, vilket inte bara är sexklubbar, gettolagar och vissa andra daterade fenomen. Och det här var ju typexempel på det du nämner. Att hur är det att man eliminerar eller till och med försvagar en porträttering?
Mm. Jag sitter också med en annan bok som jag har tipsat om tidigare. Girl, Woman, Other av Bernadine Evaristo.
Den tycker jag
är, ja, och den är fucking obligatorisk läsning, tycker jag. Den heter Flicka, kvinna, annan på svenska. Den är en roman om 12 olika kvinnor och icke-binära. Mm. Och det handlar extremt mycket om liksom kvinnoöden. Många invandrade till the UK från alltså Karibien.
Mm.
Så det, och sen så har vi
Small Axe.
Vad sa du?
Som i Small Axe.
Just det,
filmsamlingen på SVT Play som fortfarande kanske finns på SVT Play av den store Steve McQueen, regissören. Och han belyser också just den här gruppen britter som är från karibisk härkomst och behandlas så fruktansvärt illa över decennier i det här nya landet.
Det är det handlar om kvinnoöde, alltså över tid, över flera, alltså över 100 år. Olika människor i olika åldrar. Jag läste ett citat som handlade om två kompisar varav den ena bär slöja, alltså två tonårstjejer. Leta upp det avsnittet, jag orkar inte göra det åt er. Den är verkligen jättebra. Alla känns super nära, äkta, mångfacetterade, alltså allt det här, fula ibland, fina ibland, alltså verkligen, alltså i sina intentioner och handlingar och så vidare. Det handlar mycket om Bernadine Evaristo, tror jag, lever alltså som lesbisk, i alla fall i väldigt många historier liksom, om lesbiska kvinnor också. Den, Parisa, vill du veta vem som har översatt den?
Ja.
Niklas Nilsson.
Go Niklas, wow. It's Niklas time to shine.
Med det här sagt så vill jag bara säga också då, flika in att en trailer som gick när jag var och såg Paw Patrol-filmen, jag tar det igen, var en trailer gick för Encanto, som är Disneys nya film som handlar om ett typ en familj, en släkt med en slags magisk touch, och det är Lin-Manuel Miranda som har skrivit musiken, och den kommer bli, alltså jag är så jävla peppad, och det är såklart latinamerikanska skådisar från början, och det ska bli väldigt intressant att se. De svenska rollerna, jag har inte lyckats hitta vilka som gör rösterna än, men ja, vi får verkligen se med skräckblandad förtjusning fram emot hur det där ska göras på svenska.
Ni som castar, det är en del som lyssnar på det här som jobbar med just kultur, kan man tänka sig. Hett tips till er, hela den här konversationen. Det här är också när jag är ute och föreläser eller pratar på företag där jag faktiskt jobbar ibland, att det här handlar inte bara om att göra rätt för att det är bra och det är fint. Det är fint att göra rätt. Det här handlar om demokrati.
Gud, vad läskigt. Jag har aldrig hört dig göra den där rösten förut.
Nej, men
den,
visst var det var, sjukt? Ja, för det var som också att höra en person som har så grov stockholmska som jag har göra en ännu grövre stockholmska. Fy fan, usch.
Och också med liksom alltså som en läskig underton.
Ja, det var liksom en kvinna från Djursholm men som vill passa in på Söder.
Mm-hmm.
Nej, men det handlar också om demokrati, och det handlar om, du säger det bara, det handlar om business. För här finns det pengar. Så här är det, i generationen säg 20-40 så är ungefär var tredje person en som har rötter i andra länder, andra regioner av världen. Och ju mer de känner sig sedda eller inkluderade, ju mer är de benägna att lägga lite av sina surt förvärvade slantar på just det du säljer. Så om ni skiter i allt det andra, välkommen till Businesspodden med Britta och Parisa. Det är ändå fredag när den här podden släpps. Biofredag eventuellt, hoppas jag. Jag är ju på folk om att snälla rara gå på bio. Om inte för er skull, för min skull. För då hjälper ni mig att ha kvar bio i Sverige. Så ser det ut, så illa är det nu. Det finns en ny Ridley Scott-film som jag ska se.
Oh, vet du hur fucking peppad jag blev bara av att se affischen?
The Last Duel.
Mm, det är också mitt frikort.
Berätta.
Adam Driver.
Oh.
Och de, eller förlåt, men alltså det räcker för mig. Ridley Scott och Adam Driver. Men sen så är det inte nog med det.
Jodie Comer. Och henne har vi ju nämnt de senaste åren. Inte minst för hennes roll som torped i Killing Eve.
Mm.
Som Villanelle. Men även gamla gobbarna, Ben Affleck och liknande finns.
Nej, men
att se.
Alltså, Ben Affleck och Matt Damon. Alltså, fuck me långsamt och jätteskönt. Nej, alltså,
visst är det, visst är det märkligt, hörni, att sånt här har man inte i andra filmrecensioner. Tänker ni på det ibland?
När man lyssnar på Jenny Telman drar en i liksom kulturnyheterna. Ja. Hon säger inte, fuck mig, långsamt och jätteskönt, Matt Damon.
Han Ronny på Nyhetsmorgon, han säger aldrig så. Vad konstigt.
Nej,
verkligen.
Det
konstigt.
Ja, det tycker jag.
Ni är varmt välkomna.
Ja. Nej men faktiskt, alltså fy fan vilken otrolig jävla pepp. Men mm. hur har den tagits emot? Är det sant? Är den befogad?
Jo tack, och jag ska se den. Det är tyvärr en sån grå, torr och blöt krigsfilm. Jag hoppas på att den har andra djup än så. Ridley Scott är också ute och vevar nu om att snälla, vi måste rädda bioverksamheten. Så snälla, gör det. En annan grej som är värd att nämna med Adam Driver är ju kommande filmen ihop med Marion Cotillard.
Usch,
älskar. Och det är filmen Annette. Men jag var och såg French Dispatch igår på den här underbara Bio Capitol. Inget spons, bara värt att nämna. Där man får dricka vin och äta mat och ha det trevligt.
Och varför får man inte det på fler biografer? Lös det.
Det är sant. Och jag var där med vår kära vän Marie Agerhäll. Vi har peppat som två små svin för det här Wes Anderson filmhappeninget. Man har väntat i 1,5 år på att den här filmen ska släppas.
Åh, herregud. The kids did this. Obliterated 1,000 years of Republican authority in less than a fortnight. What do they want? Freedom. Full stop.
I'm naked, Mrs. Cremens. I can see that. Vi drog i oss lite vin och gick på bio.
Nej, fy fan, vad mysigt.
Jag har några saker att säga om den här filmen. Det är ju såklart, det är Wes Andersonskt på ett sätt som nästan börjar likna som att Wes själv refererar till Wes Anderson.
Ja, vad kul.
Ja. Ja, du vet när det blir att ett koncept eller en stil är så tydlig att det blir som att han själv paroderar sig själv.
Ja.
Och det är den här ständiga uppsjön han alltid bjuder på av lustiga fordon, gärna små, knasiga, experimentell ansiktsbehåring. Denna gång litet fjun på Timmy Chalamet bland annat. Mm-hmm. Vi har såklart nitiska inredningsdetaljer i närbild, invecklad dialog, udda men älskvärda karaktärer. Mm. Och det här är den mest öppet faktiskt frankofila filmen från Wes Anderson. I och med att den utspelar sig framförallt i Ennui i Frankrike. Ska föreställa sig där enligt den här fiktiva berättelsen då. Och alla hans andra filmer har ju en frankofil stil. Och det är väl Sizo som har varit närmast. Och Grand Budapest är närmast vad gäller rent geografiskt.
Men förlåt, menar du frankostil?
Frankofil, alltså folk som älskar,
ni vet, jag skojar bara, jag gjorde ett
nytt
ord.
Jag förstår. Ni vet estetlinjen barnen som hade systemkamera runt halsen och randiga tröjor. Filmer som de hade gjort.
Säg det du vill säga, du vill säga Sandra Beijer.
Shout out Sandra Beijer, hon har fått barn såg jag.
Grattis.
Jävlar. Och det här är den filmen som faktiskt, där det talas franska. Så det är som att Wes Anderson har byggt upp till den här platsen och nu kommer den frankofila filmen och det är en väldig hyllning till printtidningen, det är en väldig hyllning till journalistyrket och just korrespondentskrået.
Gud vad sexigt.
De här lite mer kufiga, udda karaktärerna som lever som i halvexil och speglar sina liv och skildrar sina orter. Så det slutar med en lång dedikation, då fick jag gåshud. Där det står massa kända journalistnamn i bild. Jättefint.
Nej men gud, journalistbarnet är här för det. Alltså jag.
Så det här fanatiska kring korrektur, skrivmaskiner. Oh, jag vill bara slicka i mig
allt. Nej men gud, vänta nu. Alltså det du säger nu är ju också, alltså, jag fattar precis vad du menar. Alltså, det är som att Wes Anderson har liksom, kanske är det så att han bara, nej. Som vissa är så här, när man kommer över en viss ålder. Nej, nu skiter jag i vad folk tycker om mig. Typ, nu kör jag bara. Och där är han så här, vet du vad? Jag vill ha med skrivmaskin i varenda jävla film. Nu gör jag en film om skrivmaskiner. Och alltså att det, allting är bara rakt ut.
Den här filmen är en antologifilm, Britta. Har det nått dig?
Nej.
Det liknar nästan 4 novellfilmer. Olika nedslag i livsöden berättelser som de olika korrespondenterna i NUI har varit med om. Och just den första filmen är den som känns som att den hade kunnat bli en egen film. Det utspelar sig på ett fängelse och där gör Benicio del Toro en otrolig rollkaraktär som en fånge dömd för dubbelmord. Så jag ska inte gå in så jättemycket mer på det, men som visar sig ha andra talanger och förmågor. Och som då får massa spännande förvecklingar och sådär. Och livshistorier flätas samman. Det är fint. Jag vill dra en grej med dig. Kommer vi råka ut för Timmy-tröttheten?
Timothy Chalamet.
Timmy Chalamet är ju just nu aktuell med både Dune, där han har en väldigt stor roll, och French Dispatch, där han har en lite mindre roll, men ändå en ganska, ja, det är mycket press runt honom. Jag har tänkt på att det är så talande för hur medier och kultur funkar i stort. Att oavsett hur begåvad någon är, det finns någon intervall där. Börjar den synas lite mer samtidigt, så kommer alltid en trötthet. Som att det är oundvikligt.
Mm.
Känner du att risken finns med Timmy?
Nej, men jag tror... alltså... Nej, men alltså han är väl tillräckligt bra för och mångfacetterad för att... jag vet, fan, jag är ju verkligen helt fel person att säga det här, tror jag. Alltså lägga den analysen. Men jag skulle vilja säga att han... alltså om man tar typ så här... nu, jag vet inte om jag tänker på honom bara för att de är så här lite lika i facet, men Casey Affleck till exempel är också en sån här person som typ bara, oj vad mycket man såg honom helt plötsligt med olika, i olika sammanhang, men ändå typ håller kvalle över tid som fan. Jag älskar Casey Affleck.
Men tänkte
vänta,
på...
har jag ägglossning? Jag har inte ens,
jag tror det. Vi båda
alltså,
har
bara
det.
Generellt.
Jag tänker på Meryl Streep till exempel. Hon har ju varit med i så många olika genres och liknande, men man tröttnar ju inte på henne.
Nej, men hon är ju också Meryl Streep. Alltså där är ju inte Timmy Chalamet ännu.
Och vi diskuterade det här innan. Står han inför den risken? Kan någon hejda honom i så fall? Varför gör han så mycket? För då kommer ju Willy Wonka snart och allt möjligt. Och när vi sen såg hans insats i French Dispatch, tittade vi på varandra och sa, nej men han är så jävla bra.
Mm.
Och jag hoppas han får chansen att vara det över lång tid och utvecklas och göra väldigt spridda, skilda roller. För det är något som gäller vare sig det är en programledare, en artist, vad som helst. Om den börjar synas lite, lite mer än vanligt och gärna samtidigt i olika sammanhang.
Mm.
Det är som att det finns någonting, antingen motvals eller missundsamt i folk som gör att de börjar missunna den personen framgång och synlighet och jobb. Det är något djupt mänskligt, tror jag. Jag vet inte. Jag har bara märkt av online och i texter kring Timmy att det finns en skepsis som är synd.
Men är kanske botemedlet mot det att göra en Manchester by the Sea då? Alltså att Timothy Chalamet, eller ska göra typ en monster, alltså Charlize Theron apropå, där man blir
dig!
Lite ful och gör liksom en...
Exakt det här sa jag till Marie, att han behöver göra en monster, alltså Charlize Theron, en roll där han fula ner sig fullständigt, spelar en pedofil, någon osympatisk, om han kommit till den punkten att folk tröttnar på hans gullighet och hans gulligheter.
Får jag bara säga en sak som jag tänkte på apropå det här nu, French Dispatch,
ja.
Om vi hoppar tillbaka till det lite, ett boktips. Jag är full av dem tydligen, men det är bara om du gillade, alltså om du gillade den här så kanske du också gillar, för att just samma sak, eller nästan, en engelskspråkig tidning fast med redaktion i Rom, skriver Tom Reichman om en bok som heter, nej men du har samma på din lur,
det är samma person,
The Imperfectionists, som släpptes 2010, fan vad länge sedan. Gud vad sjukt att du skulle säga det.
Jag blir så glad. Jag hade alltså uppe att jag ville prata om den här filmen för att jag ville tipsa om den här boken.
Oh,
du älskar också den.
Den är så bra. Och ingen som jag har tipsat den om har kommit tillbaka och varit sur. Alltså, inte bara för att då, till exempel, följande instanser har dubbat den till one of the best books of the year, alltså 2010 då. Men New York Times, The Economist, NPR, Financial Times, bla bla bla. Alltså, det är väldigt så här... tunga tidningar och radiostationer och så vidare. Som är, och den är liksom svinbra. Det är om livet på en redaktion i Rom.
Det är så fint. Det handlar alltså om liven bakom texterna som vi ser. Och det är inte bara för oss som nördar fortfarande kring den publicistiska världen. Det är verkligen spännande att läsa. Så fantastiskt välskrivet. Alltså Tom Rachman stavas R-A-C-H-M-A-N.
Mm.
Boken De imperfekta på svenska.
Den kostar 79 kronor på pocket på Adlibris nu, eller Bokus eller vad det var, såg jag.
Eller The Imperfectionists på engelska. Ni kan hyra på bibblan vad ni nu vill.
Mm.
Men jag såg filmen och kände, jag måste berätta om den
Min
boken i
Gud,
podden.
Gud vad sjukt.
Gud vad glad jag blir. Den är otrolig. Jag saknar den aktivt i mitt liv. Annan grej med Wes Andersons French Dispatch. Notera när ni ser gärna att alla kvinnor som är med har någon slags sexuell eller utseendemässig anknytning.
Det är lite tråkigt, Wes.
Varför händer alltid det till slut med män?
Could it be that he's a guy?
Även de som inte uppvisar någon slags nakenhet ingår i någon slags sexuell kontext. Jag satt och räknade i huvudet när jag tittade. Synd. Vidare ser vi de klassiska ansiktena som Bill Murray, Tilda Swinton, Owen Wilson. Väldigt många överraskningar dyker upp. Så jag säger inte dem nu.
Nej.
Och av de som inte brukar vara med så är även Frances McDormand väldigt värd att nämna och tipsa om. Och gör en annorlunda roll men som ändå känns väldigt Frances i den här filmen. Underbart vad mycket vi har täckt idag. Det är det bästa jag vet när vi slänger oss mellan ämnen.
Nu kan ni ju inte komma till oss och säga att ni saknar till exempel boktips eller filmtips.
Jag blir så provocerad när folk säger att de inte vet vad de ska kolla på. Hela mitt liv går ut och mappa ut hur jag ska hinna se, lyssna och läsa allt jag vill göra. Har ni inte Excel?
Jag har en sån frågar Parisa Amiri.
Svart krittavla hemma. För det här är allt som finns.
Varsågoda för ännu en vecka från oss till er alla. En riktigt god fortsatt vecka, hörs nästa gång.
Det gör vi ju!
Puss och kram.
Puss, lycka till!
Hej!
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight, and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.